Hej och varmt välkomna hit ikväll. Så roligt att se att det är så många här idag på öppen himmel med temat Guds kärlek mitt i kampen. Och jag tänkte på det nu när jag tittade in här när det var någon minut i och såg att det var ganska många här. Att det säger någonting också om att det är så. Det är kamp i livet för många. Och man ser inte alltid det. Vi är ganska bra på att dölja våran kamp. På gott och ont. Jag fick syn på den här. Som jag har på mitt rum. En bricka. Från början. Jag hade några prao-elever. Och kände att jag behövde hitta lite uppgifter till dem. Så kom jag på att de får pyssla. Så jag bad dem att köpa speglar på en second hand. Och när de har gjort det så sa jag, slå sönder speglarna. Ja, det tyckte de var jättekul. Och sen så sa jag, nu ska ni sätta ihop bitarna igen. Men jag vill att ni börjar med att göra ett kors i mitten. Och när ni har gjort korset, då sätter ni de andra bitarna också. Och de höll på med det där ganska länge. Sen när de var klara så var de lite besvikna. Och kommer och sa, ja, vi har gjort som du sa, men man ser ju knappt korset, sa de. Och då sa jag, det är jättebra. För så är det ofta när det är kamp och när livet går sönder. Man ser inte riktigt, vad är du Gud? Men efter ett tag så börjar korset att utkristallisera sig. Och efter ett tag kanske man bara ser korset och ser hur det är det som får alla bitar att bli något vackert. Och vi får spegla oss i korset. Och korset säger precis det. Att det enda vi behöver det är kärlek. Och det är just det som vi kan veta oss få av Gud. Och han är med i kampen. Vi börjar med att be för den här kvällen. Att tack Gud att du älskar oss. Du älskar oss till dårskap och du älskar oss mer än vi förstår och mer än vi förtjänar. Och mer än vad vi kan någonsin fatta. Och tack att du samtidigt är så mycket närmare oss än vad vi förstår. Men tack Herre att du också kan hjälpa oss att förstå mer av det. Och att det mer och mer får prägla våra liv. Förvandla våra liv. Vi ber för den här kvällen. Vi ber att det ska få vara en kväll där vi får gå och förvandla det härifrån. Där vi får gå och uppmuntra det härifrån. Uppmuntra det för att vi har fått ett tilltal, en beröring från dig. Och Paulus skriver så här. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld. Mot ondskans andekrafter i himla rymderna. Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er. Med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna. Och grip frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör det under åkallan och bön och be i er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga. Be också för mig att orden läggs i min mun. Det kan ni göra för mig också. Och att jag talar frimodigt när jag bär fram hemligheten i evangeliet. vars sändebud jag är i min fångenskap. Be att jag förkunnar det så frimodigt som jag bör. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Det är en ganska intressant kontrast i brevet till Efesos. Så som det börjar. Från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu, apostel. Apostel. För oss är ju det ett epitet på de där första ledarna för kyrkan. Men det, på grekiska betyder det helt enkelt utsänd. Han börjar det här brevet med att säga att han är genom Guds vilja Kristi Jesu apostel. Och så sen, skriver han sen vid ett par tillfällen senare i brevet att han faktiskt sitter i fångenskap, i fängelse. Det är en ganska intressant kontrast när man tänker på det. Han definierar sig och identifierar sig som Guds utsände och ändå sitter han totalt ja, fången skulle man. Ja, det är han ju. Han känns inte så utsänd. Och så måste man tänka på, ja, Paulus skrev ju ganska många av breven i det läget. Han satt ganska många gånger i fängelse. Och samtidigt så vittnar alla breven om att han hade en oerhörd frihet. Han kände sig fri. Han var fri. Även om han råkade vara i ett inlåst rum. Och det kanske är någon som kan känna igen sig i det där, att man tycker att man är i ett fängelse. Men det finns en frihet också i den situationen. Man kan vara jättefri och ändå fången i sig själv. Och man kan vara otroligt fången fysiskt sett, men vara totalt fri. Och Paulus, han är inte bara fri utan han är sådär övertänd när han skriver det här. Det är faktiskt så att Bibelns allra längsta mening, i alla fall i grekiska, i grundtexten då, är i Efesebrevet. Och det är bara en liten bit in i brevet. Vers 3-14 är på grekiska en enda lång mening. Och det är inte för att Paulus inte riktigt har koll på det där med att sätta komma och punkt som vi försöker jobba med hemma, mina döttrar och jag, när jag skrev punkt och ny mening och så. Paulus, han var ett retoriskt geni. Han var otroligt skillad i det här. Och han gör retorik av det här också. Det är som att han, ja, men precis som en talare, som när en talare blir entusiastisk så blir han pratar snabbare och det är precis det Paulus gör också. Han visar med den här meningen som inte riktigt tar slut att han är så entusiastisk över vad vi har i Kristus. I den här långa meningen räknar han upp att i Kristus har vi blivit upptagna som Guds egna älskade barn. Att vi är arvingar till hela hans egendom. Att vi har blivit friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. Att Gud har utgjutit sin nåd i rikaste mått ihop med vishet och andligt förstånd. Att han har gett oss sin egen helige ande som märkning, som bevis, som garanti för det arv som vi en dag ska få fullt ut. Men som vi redan bär på och har tillgång till. Och dessutom att han har låtit oss veta hans plan om att sammanfatta allting. Allt i himlen och på jorden i Kristus. Och när han har avslutat den här långa, långa meningen så säger han vad som är lite syftet med det här brevet. Det här, att ni ska att era förståndsögon ska få flöda i ljus så att ni kan se detta. Se vilket glädjefullt hopp ni har. Och vilken överlägsen styrka ni äger i honom. Jag valde den här bilden för jag tycker den är så talande. För det är så lätt att inte se det. Man ser liksom bara bekymrarna och man sänker blicken och tittar ner i marken. Och så bär man egentligen på det här. Och Paulus, han skräder inte på orden när han skriver det här. Jag tycker grekiskan är så tydlig. Vi har liksom hyperballon. Man hör på namnet hyper. Sen kommer megathos, kommer från mega. Jag bygger på ordet mega. Och sen dynamios, alltså dynamit. Det är de orden han använder. Hyper, mega, dynamitkraft har vi. Och vad är det för kraft? Jo, det är alltså samma kraft som reste Jesus från de döda. Och som satte honom högt över alla härskare och makter och krafter och herrevälden. Över alla namn som finns att nämna. Och då tänker jag, det finns många namn att nämna. Det finns sjukdomar. Det finns kriser, förluster. Det finns de här andliga orden också. Alla namn står han över. Allt lade Gud under hans fötter. Men det är inte alltid som Gud använder den kraften så som vi vill. Och så som vi tror och tycker att han borde göra. Men det är så att det Herren inte räddar oss ifrån, det leder han oss istället igenom. Och det är precis så som vi gör med våra barn. Skulle vi göra allting åt våra barn hela tiden, de skulle bli ganska odrägliga. Om de får ramla lite så lär de sig att gå. Om de får skriva fel så lär de sig att stava. Och så är det också för oss. Och ibland så låter Gud oss gå igenom tuffa saker. Inte för att liksom se hur klarar de det här nu. Utan han vet. Om han låter oss gå igenom tuffa saker så vet han också att det finns en väg igenom. Och den vill han visa. Och han vet vad han vill ge oss i de stunderna. Men det är svårt. Det är svårt de stunderna att se att Jesus är där och hur han är det. Och jag tror att vi behöver varandra i det. Vi behöver höra att andra också går igenom tuffa saker. Och vi kan se hur Gud är med oss genom att höra hur Gud har varit med andra. Och jag frågade Ann här i församlingen om hon skulle bara vilja säga någonting om den kamp som hon har vandrat i ett tag. Så får gärna dela lite.
Ja, är den på? Nej, där kom det. Ja.
Varför inte ska bli långrandig så är jag lite stolt. Ja. Nej, det är ju så. Man håller på med sitt liv. Man går till jobbet och man håller på. Och så rätt som det är så landar man i något som man kanske inte har valt själv. Och det gjorde jag för 8 månader sedan. Då fick jag en diagnos att jag hade bröstcancer. Operation och cellgifter och strålning framför mig. Och när vi fick det här beskedet hos läkaren, jag och min man, så kände jag ingen rädsla, ingen fruktan. Jag kände bara en fullkomlig frid som bara sänkte sig över mig, en helt övernaturligt. Bara en omfamning och en styrka som bara landade i mig. Och genom hela den här perioden, det är 3 veckor sedan nu sedan jag gjorde sista behandlingen med strålningen. Och hela tiden så har jag varit så omsluten och helt emot vad jag är då, att planera framåt och se, så har jag varje dag bara vänt mig till honom och gått med honom varje dag. Jag har vänt mig emot faders hjärtat och bara lutat mig mot honom vissa dagar. Och han har bara omslutit mig. Jag har fått be Fader vår och bara på nytt bli påfylld av hans frid och kärlek. Hedersalmen 23 har också varit den som jag har fått ta i stycken ibland, eller hela, när jag har suttit på Sahlgrenska och fått cellgifterna. När jag har legat i strålningsmaskinen där man liksom är väldigt utsatt, och bara få den här närvaron av honom och den friden genom alltihopa. Och jag har bara känt mig så otroligt omsluten. Och det är så svårt att förklara, för att man undrar ju vad händer när man hamnar i en sån här situation. Bär det då, eller vad gör man? Men han bär, och han har sån omsorg i minsta detalj. Så att man blir så tacksam. Just nu så bubblar det bara hjärtat av tacksamhet för att han har burit mig. För nu ser jag ju vad jobbigt det har varit. Men att bara få ha den här tacksamheten i hjärtat just nu för vad han har gjort, blir också en lovsång i mig som också styrker mig för framåt. Så att det är härligt att veta att han är så god och har sån omsorg. Bara idag, om jag bara tar en liten grej till här, så skulle jag läsa den saltasalmen som jag brukar. Jag brukar läsa en saltasalm varje morgon. Och då tänkte jag, Joel ringde mig här igår, vad ska jag prata om? Hur ska jag säga det här så att det inte blir för långrandigt? Och så slår jag Bibeln och så står det: se, Gud är min hjälpare, han uppehåller min själ. Och ur all nöd räddar han mig. Och det är det grundade. Han finns där, han har alltid sin hand. Och vi är trygga. Jag har varit jättetrygg i hela den här situationen, för att jag har satt mitt hopp till honom. Så har jag känt.
Ja, det är fantastiskt uppmuntrande att få höra han. Hur du har upplevt hur Gud har varit. Ja, men hur Guds relationen kan bli så mycket mer fördjupad och självklar när allt annat i livet inte är självklart. Det är någon konstig ekvation där. Och jag tänker återigen på det här Paulus brev. Alla hans brev från fängelserna. Att jag undrar om han fattade att det kanske var de viktigaste stunderna i hans kallelse som utsänd. Jag tänker att han ofta satt med frustration, även om inte det kanske framkommer alltid i breven, och tänkte, när ska jag få verka i min kallelse fullt ut? Och så kanske han gjorde det mer än någonsin. Det är ju det som miljoner, miljarder människor har fått ta del av och fortfarande ta del av idag. Vi vet inte hur han var när han stod och tyckte att nu är jag min kallelse och pratade inför församlingarna. Det vet inte vi någonting om. Men vi får ta del av frukten från den där tuffa perioden i hans liv. Och det förvandlar människor än idag. Nu står det batteriet nästan urladdat här, så vi får väl se om vi har bilder hela vägen här. Jag har ingen laddare. Men vi får klara oss annars. Jag tänkte vi börjar kika lite på det här i alla fall med vapenrustningen. Vi tänker ju lätt en sån här rustning, den här klassiska riddarrustningen. Men vi ska nog snarare tänka att det var något sånt här som Paulus hade framför sig när han skrev till Efesierna. Och det är de här olika delarna som han radar upp. Sanningens bälte. Rättfärdighetens pansar. Beredvillighetens skor. Trons sköld. Frälsningens hjälm och andens svärd. Här har vi ytterligare några bilder. Här är en gammal staty som är från den tiden på en romersk krigare. Här har vi några som har klätt sig i de här antika kläderna. Bara så ni får en liten bild i huvudet. Vad Paulus kanske såg framför sig. Men vi börjar här då. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Och där kan vi alltså översätta överlägsa kraft. Alltså det är den kraften som är över alla andra makter. För den här blomman som vi ser, den har ju ingen kraft i sig själv. Den är ju totalt mjuk och lelös utan livskraften i sig. Men med kraften så kan den här mjuka blomman bara bryta genom ett tjockt lager asfalt. Det tycker jag är en bra bild för den här andliga sanningen. Guds kraft. I oss själva är vi svaga. Men när vi är svaga, då är vi starka, skriver Paulus. Det har han fattat, den ekvationen som han också uttryckte. När vi är som svagast, ja, men då kanske vi är som allra starkast i tron. För då blir Gud, då kan Gud i alla fall få bli allt. Och det är det han ska vara en dag, fullt ut. Så ta på er hela vapenrustningen. Det är lätt att tänka vapenrustningen som nyckelordet här. Jag funderar faktiskt på om det här gulmarkerade är väl så viktigt att fokusera på. Att faktiskt göra det, till att börja med. Och att ta hela vapenrustningen. Inte slarva. Jag tog en bild på en fotboll. För det är faktiskt så att hela fotbollen måste vara över mållinjen. Även om 98% är över mållinjen så gills det inte om någon kommer där i sista sekund och räddar bollen. Det blir inte mål. Och lite på samma sätt är det. Alltså, har vi inte hela rustningen så går vi inte i den makt, i den kraft, i den välsignelse som Gud har tänkt. Och som han faktiskt har betalt priset för att vi ska få göra. Och varför ska vi ta på oss vapenrustningen? Jo, det är framförallt för att stå emot. Det handlar inte i första hand om att vi ska gå ut och kriga. Utan tvärtom. Vi ska gå ut med fred. Med frid. Vi behöver stå emot. För det finns en annan makt. Djävulens knep. Metadoja. Alltså olika metoder. Man kan tänka olika i en kampsport. Det kan komma slag och sparkar från olika håll. Och vi behöver stå fasta. En annan bra bild för detta är ju ishockey. Det finns ju ingen ishockeyspelare som hoppar över det där momentet i omklädningsrummet och tar på sig skydden. Det är ju rent livsfara att gå ut på isen utan de skydden. För Paulus säger, vi kämpar inte mot kött och blod, alltså mot människor, utan det är mot härskare, en militär term för general, alltså en högsta ledare i den onda andevärlden. Det är mot krafter, också en term för befälhavare som är givna auktoritet. Mot denna mörkrets ordnade råstyrka skulle man kunna översätta grekiskan. Ja, helt enkelt onda makter som är tränade för vissa saker. Mot ondskans andemakter i himlarymden. Det är en slags hierarkisk uppdelning av ondskan. Vi är inte så vana att tänka så här idag i Sverige. Tänka på det här perspektivet. Vi pratar inte de här termerna. Men i andra delar av världen så är det väldigt naturligt att prata om det här. Vi är så extremt sekulariserade i Sverige så att det känns nästan pinsamt att föra det här på tal. Tror du ens på det? Medan de som lever i andra kulturer, där människor tror på detta, får också se det manifesteras på olika sätt. Mycket tydligare. Och det är lätt då att känna lilla jag. Och det tror jag är bra faktiskt att känna. För det är inte i vår egen kraft som vi ska gå ut. Och då är det som att gå ut på isen utan skridskor, utan skydd. Det kommer inte gå bra. Men vi har ju hypermegadynamitkraften. Det är den kraften som vi ska vandra i. Och som Paulus räknar upp i början, alltså det är ju han som står över alla de här namnen som jag nyss räknar upp. Och det är faktiskt så här att vapenrustningen kommer sist i Efesierbrevet. Det kommer inte först. Det är inte det här livet är en kamp. Utan Paulus börjar med att bara i entusiasm räkna upp vilken seger vi redan har fått. Vilka skatter vi redan har. Att vi är arvingar, att vi är Guds älskade barn. Att vi har tillgång till allt detta. Så att vi behöver ta på oss rustningen för att inte missa det som vi redan har. Så att vi inte sänker blicken och tror att vi är kraftlösa inför de prövningar vi möter. Så steg ett. Ta på sanningen som bälte. Jag valde lite olika typer av bälten. Det är ju faktiskt så att man kan tappa byxorna om man inte har bälte på. För mig var det så för att jag behövde spänna bältet för att de inte skulle trilla ner. Nu är det mer att jag behöver spänna bältet för att inte knappen ska åka upp. Och sen byxan trillar ner. Jag börjar märka ett mönster där. Men det är viktigt, alltså det är början det här. Jesus säger ofta, fäst upp era kläder. Det gör man i bältet. Det är att vara redo. Ta på er sanningen. Vem är det som är sanningen? Det är Jesus som är sanningen. Jag är vägen, sanningen och livet. Men vi behöver också vara sanna för att få vandra i den friheten. Vi behöver också vara öppna. Slarvar vi med detta så blir vi inte bara klumpiga. Det kan bli rent pinsamt om vi inte har tagit på sanningen som bälte. Vi kommer faktiskt ha möjlighet om det är så att någon känner att ja, men jag skulle vilja bekänna det här. Det här är något jag skäms över. Och det gör att jag faktiskt inte rör mig så fritt som jag skulle kunna göra. I sakristian idag kommer det finnas möjlighet att göra det som vi kallar bikt. Att man kan få sätta ord på, ja men det här känner jag dåligt samvete för. Jag känner att det här är någonting som faktiskt ligger i vägen mellan mig och Gud. Så Eskil, som har absolut tystnadsplikt, för han är präst, kommer att sitta där. Och det man säger till honom, det stannar där. Det stannar mellan honom och dig och mellan Gud och dig. Vi kan tycka att det här känns skrämmande med bikt. Det kan nästan kännas hotad av bara höra ordet bikt. Det finns en berättelse om David. Jag pratade om David förra terminen. Han hade verkligen begått inte en utan många grova synder. Äktenskapsbrott, lögn, till och med mord, indirekt mord. Massa saker. Och så sände Gud profeten Natan till honom. För att faktiskt säga, du lever i synd. Och jag tycker det är vackert vad Natan betyder. Guds gåva. Det är en gåva när Gud låter oss se att vi bär på synd. För han vill inte döma, han vill rädda. Han vill att vi ska vara fria. Han vill att vi ska gå med rak rygg. Han vill att vi ska kunna stå stadigt och veta att ja, men det är förlåtet. Jesus har tagit det på korset. Så det är en gåva, det är en möjlighet för dig som känner att det där var för mig. Nästa steg, klä på i rättfärdighetens pansar. Ja, Paulus, han kanske tittade på de här romerska soldaterna som satt och vaktade honom. Och som byttes om i det. Och fick en tanke, en bild. Gud kan använda det ondskan som vill oss ont kan använda till något gott. Här blir det till att han får en uppenbarelse för någonting som är för oss. Så här ska vi också göra. Men Paulus tänkte också, tror jag, på det här bibelordet från Jesaja. Där det står: Herren såg med misshag att det inte fanns någon rätt. Han såg att ingen trädde fram och häpnade över att ingen ingrep. Då gav han styrka honom seger. Hans rättfärdighet var hans stöd. Han klädde sig i rättfärdighetens pansar och satte segerns hjälm på sitt huvud. Det är alltså inte min rättfärdighet jag ska ha som pansar. Den är inte bra mot pilar. Men Jesu rättfärdighet, den är väldigt bra. Och det kommer som steg två. Vi behöver först faktiskt vara sanna mot Gud. Vi kan bara möta han som är sanningen om vi också är sanna. Vi möts i sanningen. Och möts vi i sanningen så får vi också möta nåden. Tre. Snöra på som sandaler på fötterna den beredskap eller iver som fridens evangelium ger. Jag tänker att det är skydd mot både håglöshet, trötthet, apati, olust. Men om fridens evangelium får nå in så är det som att ta på skorna. Man går lite, man liksom går inte och trävar så här på vassa stenar utan man kan gå lite mer bara rakt på. Romare hade dessutom spikar under sandalerna i strid för att de skulle stå stadigt. Och Jesus säger att han har gett oss makt att trampa på ormar och skorpioner. Så att fridens evangelium, alltså de glada nyheterna om vad Jesus har gjort för oss, gör att vi kan faktiskt gå stadigare. Och sen steg fyra. Ta upp trons sköld genom vilken ni kan släcka den ondes alla brinnande pilar. Det var enorma sköldar de hade. Det var sköldar så att de kunde liksom få plats hela personen bakom en sån här sköld. Jag tror att den till och med kallades för dörren för det såg ut som en dörr. Och när de var flera så kunde de hjälpa varandra. Det är en bra bild för oss troende. Att vi kan behöva varandra i detta också. Men då kanske någon tänker, sån tro har inte jag. En sån här enorm sköld. Min tro är liksom så här. Men Jesus säger inte, har ni tro som ett berg så kan ni flytta ett senapsfrö. Utan han säger, har ni tro som ett så här? Kan du flytta ett helt berg. För det är inte vår tro som avgör. Utan det är vem vi tror på. Och Gud beskrivs gång på gång som skölden. Han säger till Abraham. Var inte rädd Abraham. Jag är din sköld. Du ska bli rikt belönad. Eller som David utbrister. Min Gud, berget som är min tillflykt. Min sköld. Och mitt starka värn, min fristad och mitt skydd. Du som räddar mig undan våldet. Det är alltså inte min tro som är skölden. Utan det är honom som jag tror på som är skölden. Och det jag behöver göra, det är det där. att ta det här lilla, lilla senapsfrönet och lägga ner det i jorden. Då är det omslutet. Då är jag omsluten av han som är min sköld. Ta emot frälsningens hjälm, räddningens hjälm. Det är ett skydd mot våra tankar men också vårt sinne, vårt hjärta. Även det har Paulus då fått från Jesaja. Men det är en liten skillnad. För där står det om Gud. Han satte segerns hjälm på huvudet. Här heter det istället ta emot. Det är mer jag får det. Och det heter inte segerns hjälm utan frälsningens hjälm. För Jesus har redan segrat. Så jag får ta emot det. Och jag tycker det är intressant att det kommer som steg nummer 5 som är nådens tal. Det är total nåd att ta på sig det här. Jag har inte förtjänat det, men det är för mig. Så han har gjort det. Det sjätte, sista steget. Ta emot andens svärd som är Guds ord. Och oftast används ordet logos på grekiskan. Det står till exempel ordet blev kött om Jesus. Att Gud själv blir människa. Och då är det logos som används. Och det står i, jag tror det är i Hebreerbrevet, att Guds ord är skarpare än ett tveeggat svärd. Det är också bilden för svärd. Och då är det också logos ordet. Men här används då rema. Och det är det talade ordet. Ett yttrat ord. I en specifik situation. När det är kamp så kan anden levandegöra ordet just för den situationen. Precis så som Ann fick i morse. De fick ett ord för den här situationen. Gå på det om du får såna hälsningar. Ta dem till dig och lita på det. Jag kom att tänka på en situation när jag var ganska skör, sliten och jag utsattes för en situation som jag tyckte var fruktansvärt jobbig. Jag upplevde att en lärare, det var under min studietid när jag läste till präst, att en lärare hängde ut mig på ett rent mobbande vis. Och det gjorde så ont. Men den morgonen, eller om det var, jag vet inte om det var tidig morgon, så där vid 4-tiden just den dagen, som jag vaknade av en röst som sa i auktoritet, stå upp! Ungefär så. Och jag ställde mig upp. Jag förstod inte riktigt varför jag skulle stå upp, sen gick jag och la mig igen. Men jag mindes det där. Och det bara kom till mig när jag kände att jag bara ville ligga och gråta och gå in i den här offerrollen. Att nej, jag ska inte ta det här. För det var inte från Gud. Och Gud ville träna mig att våga lita på, våga lyssna på den där rösten. Istället för att, som det så lätt är, att gå in i offerrollen. Jag förtjänar inte det här. Jag gjorde faktiskt så att jag ringde den här läraren och försökte förklara. Och det blev ännu värre. Och då bara kände jag, nej, jag ska stå upp. Jag ska inte låta det här få göra att jag går in i det där jobbiga offerkofta rollen. Utan nej, det var inte från Gud och jag ska inte ta det till mig. En väldigt bra övning för mig. Ibland så får man också hjälp. Ibland så ser Gud att man orkar inte stå på det där. Då kan han faktiskt förändra omständigheterna istället. Lite som när han stillar stormen. När lärjungarna är helt förtvivlade. Och jag var med om en sån sak också. Det var bara några år sedan. Jag var väldigt, väldigt sliten. Och lite på gränsen sådär. Och kände den här stressen och tankar som malde. Och jag skulle sätta mig vid kvällsmatsbordet och kände att ångesten byggde upp så här. Och så bara hör jag en röst i mitt huvud som säger: i mig är du ren. Och precis när den rösten klingar så är det precis som att stormen inom mig stillas. Det blir totalt frid. Och det blir en sån här fantastisk kväll där barnen efter kvällsmaten säger: kan vi inte sätta på lite lovsång? Och de satt bara stilla och målade. Och det var liksom hela kvällen var bara stilla. Och så kan Gud också göra. Alltså anden kan komma med ett rema, med ett ord. Ibland så ska vi stå på det. Ibland ska vi använda det, tala ut det till någon. För att befria den personen. Ibland så ska vi bara ta emot Guds förvandlande i situationen. Men det är ett steg till. Det sista steget. Och det är det här. Och det är egentligen allt. Paulus säger: gör det, alltså ta på er den andliga vapenrustningen under åkallan och bön. Och be i er ande varje stund. Och han fortsätter att prata: be för mig. Bön, be, be, be. Jag nämnde hans längsta mening var i det här brevet. I ett annat brev finns hans kortaste mening. Det är två ord. Be ständigt. Jag tror att hade vi fattat hur mäktig bönen är så hade vi aldrig slutat be. Jag tror faktiskt det. Och man kan be på olika sätt. Jag vet inte om ni har några av er som har fått tag på den här Lär oss att be. Jag läste idag lite i den. Och jag tyckte det var väldigt starkt. Pete, som författaren heter, skriver att han brukade be så där för sina barn. Var med dem i skolan. Låt dem sova gott i aftonbönen. Låt dem få förstå att de är älskade och lite sådär. Jag kände själv att det var ganska mjäkiga böner. Det är inga böner är fel, men så var det någon som sa: men du kanske ska lyssna in vad Gud har för kallelse för dina barn och be ut det som du upplever att Gud har på sitt hjärta för dem. Och han gjorde det, prövade det och läste i Bibeln och började liksom ta sådana här luften som står i Bibeln och be ut det över sina barn. Och det var en makalös skillnad i resultat. Det dröjde bara några kvällar så sa ett av hans barn: pappa, han ropade efter att han hade sagt godnatt. Pappa, jag måste be den där bönen nu till Jesus. Han ville lämna över sitt liv. Han ville bli helt enkelt en Jesu lärjunge. Några dagar senare, jag tror det var till och med dagen efter, om jag inte minns fel, så ringde hans syster då, pojkens faster, och sa att hon hade fått ett änglabesök som hade sagt, ängeln hade sagt att Herren har välbehag till din son. Det var för att han hade börjat be ut Guds luften. De här lufterna som är för dig och mig. Att vi är Guds älskade barn, att vi är friköpta. Så vi kan be våra egna böner. Men Jesus, vad är det Jesus säger? Om ni ber om någonting i mitt namn, alltså i enlighet med min vilja, då kommer ni få det. Vi kanske inte alltid får det så. Men jag avslutar med detta. Karl Barth. Det var väldigt oroligt under hans levnadstid också. Han var en väldigt viktig röst i andra världskriget och i motståndsrörelsen mot nazismen. Och räknas kanske som 1900-talets största teolog. Han säger så här om förbön: vi blir insatta på Guds sida och lyfts upp till honom. Och därmed till den plats där besluten fattas i allt som har med hans rike att göra. De orden skulle vi meditera på. Vi lyfts upp när vi kommer inför Gud, så kommer vi inför hans tron. Och vi är med och påverkar besluten som fattas för hans rike. Och ber vi ut av hans sanningar över människor. Fatta vilken förvandling vi kan få runt omkring oss. Och vi ska nu gå in nu i den sista delen. Där vi kommer att ha möjlighet för personlig förbön. Att komma inför tronen. Vi kommer också, det kommer finnas möjlighet för er som vill falla på knä inför Gud. Och gå i förbön för Ukraina. Alla familjer som har splittrats. Vi har också jordbävningen. Ukraina, Syrien. Det finns mycket nöd. Men vi har också nöden i våra egna liv. Och det får vi också falla på knä inför Gud med. Vi har Eskil som kommer att finnas längst bak. Om han står nere i dörröppningen så är han tillgänglig. Står han inte där så är han i samtal. Har du något, Elisabeth, att tillägga? Nej. Vi kan väl bara be för den här stunden. Tack Jesus att du vill befria oss. Tack att du säger att du har till mig kommit för att rädda det som var förlorat. Tack att du är den som kan samla ihop splittret när vi våra liv har gått i kras. Och göra något vackert av det. Något nytt. Något som inte var, men som du såg redan från evigheten. Tack att våra kriser, våran kamp kan få bli till välsignelser när vi ser tillbaka. Att du kan göra det mest fruktansvärda i negativ mening till förundransvärda. Att vi går in för avrundning, men känner man att man inte riktigt är klar här inne så får man gärna sitta kvar en stund. Jag tänkte på tidigare idag, jag tog en liten promenad för övrigt. Jag brukar göra det på torsdagar, jag har en sån här lång dag, så brukar jag ta en liten paus, ta en liten bönepromenad i skogen här. Och så här år så är det rätt så blött. Så det brukar bli så att man liksom går lite så här. Och precis när jag skulle gå hemifrån idag så fick jag syn på mina stövlar i hallen. Så jag liksom vände och tog med dem. Och jag tänkte på det här med rättfärdighetens skor. Att det var nästan kul att gå och liksom bara plaska och jag blir inte blöt. Så. Och för mig blev det en sån här påminnelse att de där skorna finns där. Varje dag. Bara att jag inte har tänkt på det de här torsdagarna, att jag kan ha med stövlar. Rustningen finns där varje dag. Det är bara att vi lätt glömmer och tar på oss det. Och det gör som skillnad om vi tar den där lilla stunden och tar på oss rustningen. En hockeyspelare missar inte det. Han har lärt sig med tiden att de där smällarna är inte roliga att få när man inte har skydden på. Så mycket lättare man rör sig i livet. Så mycket friare man blir när man vet att man har rustningen på sig. Lite som en takläggare som är uppe och fixar på taket. Har han en säkerhetssele som begränsar honom kanske. Så ger en känsla av större frihet. Det är lätt att tänka att det skulle begränsa oss. Att vi måste ta på oss den här rustningen varje dag. Men det är tvärtom. Det ger oss en större frihet. Vi kan slappna av lite mer. Vi vet att han går med oss. Vi har hans pansar på oss. Jag tänkte på en sista bild också. Havet är en symbol för kaosmakter, mörker många gånger i Bibeln. Ondskan, döden också. Och så tittar man på jordgloben och på världen och så ser man att det känns som att det är mer ondska än godhet. På samma sätt som det är 70% hav, 30% landyta. Och det kan kännas så ibland i världen att ondskan har övertaget. Man läser nyheter och så vidare. Men det är också en lögn. Och jag tycker det är så fint att Jesus visar att han råder totalt över det där. Han kan komma gående på havet när det stormar som mest. Han kan ligga och vila och sen bara säga tig och bli helt stilla. Och när man står där vid havet och fienden kommer bakom så kan han till och med öppna havet så att det går en väg genom havet. Och tänker, det kanske talar till någon här inne, den bilden, att ja, men för någon är det kanske det, att ja, men om Jesus kan vila i stormen, då kanske jag också vågar vila. För en annan är det kanske att ja, men just nu vet jag inte vart jag ska gå. Men att lita på att om jag stillar mig, som var Guds befallning till israeliterna, var stilla, jag ska strida för er. Och så öppnar han en väg som inte fanns. Och för någon kanske det är så att Jesus faktiskt säger, som han sa till Petrus där när han kom gående, kom. Det är läskigt. Men det går om Jesus säger det. Vi avslutar med en bön. Tack Jesus att ditt namn är över alla andra namn. Och kanske sitter någon och tänker på ett namn med bävan. Och ditt namn är överlägset över det namnet. Hjälp oss att hitta den där vilan som du vill ge oss när det stormar som mest. Och vissheten om att du är med oss, då är allt frid. Allt är väl. Med dig är allt väl. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.